är välkomna till ett specialavsnitt av Ideologipodden. Det här avsnittet är del 8 i en serie korta avsnitt som syftar till att introducera liberala tänkare. Serien görs i samarbete med Fria Moderata Studentförbundet som nyligen gett ut Guruhandboken, en bok som samlar lättillgängliga texter om liberala tänkare eller andra viktiga personer, menar att ge en översiktlig bild av idétraditionen och locka till vidare läsning. Dagens avsnitt är en inläsning av kapitlet om Simone de Beauvoir från boken, skrivet av mig, Rutger Brattström, som också gör inläsningen. Simone de Beauvoir föddes 1908 i Paris. Hon studerade filosofi vid elitskolan École Normale Supérieure. Och det var också där hon träffade Jean-Paul Sartre, som kommer bli hennes livskamrat. Deras filosofiska arv är tätt sammanflätade och de är huvudpersonerna i den existentialistiska idétraditionen som växte fram i Frankrike under mitten av 1900-talet. Simone de Beauvoir är främst känd för att ha skrivit feminismens odödliga bibel, Det andra könet. Men hon skrev också andra filosofiska texter, främst om etik och mänsklig frihet, samt en mängd romaner som fått en bred läsekrets. Vet man lite om Beauvoir och Sartre vet man antagligen att de var uttalade socialister och frekvent besökte Sovjetunionen under 60- och 70-talen. Men varför är en uttalad socialist med i Gurupodden? För att förstå det måste vi skilja på Beauvoir och Sartres filosofiska arv från deras politiska åsikter. Filosofiskt utforskade de den mänskliga friheten. Politiskt var de färgade av tidsandan de levde i. Det finns bedömare som påstår att existentialismen till sin natur är inkompatibel med socialismen. Såsom William Irving som har skrivit en bok som heter The Free Market Existentialist, Capitalism Without Consumerism. Där han argumenterar för att existentialisterna borde ha varit libertarianer. Man behöver dock inte gå så långt som Irving gör för att inse att dagens liberala rörelse har något att hämta existentialismen, vilket följande redogörelse av Beauvoirs idéer försöker påvisa. Vad var då existentialismen? Vi behöver kortfattat diskutera huvuddragen för att kunna gå vidare med att diskutera några av Beauvoirs texter. Den klassiska formuleringen av grundidén formulerades av Sartre i sin föreläsning Existentialismen är en humanism från 1946, där han sa att existensen föregår essensen. Men vad menade han med det? Jo, att det inte finns någon grundläggande mänsklig essens annat än att vi just existerar. De viktigaste filosofiska frågorna utgörs alltså inte frågor om vad vi är, utan om vad det innebär att vara. Vi människor är bara lager på lager ovanpå det faktum att vi existerar. Lager som vi själva valt genom att agera i världen. Enligt existentialismen är vi fria att välja vilka vi är och välja hur vi uppfattar verkligheten. Men vi är inte fria att sluta vara fria. Vi är dömda att välja så länge vi existerar. I många fall försöker vi dock dölja faktumet att vi är fria för oss själva, då vi inte är beredda att axla det totala ansvaret över oss själva, vårt liv och vår lycka. Ett exempel på hur vi flyr från ansvaret är hur vi tar på oss olika roller, vilket är färdiga recept på handlingsmönster som berättar för oss hur vi ska agera i olika situationer istället för att agera autentiskt. I essän Pyrrhus och Cinea från 1944 utforskade Beauvoir friheten. I inledningen möter vi karaktärerna Pyrrhus, den grekiska krigsherren, och Cineas, rådgivaren och filosofen. Pyrrhus vill ge sig ut i krig, men Cineas är skeptisk. Om Pyrrhus nu ändå tänkt sig att återvända hem efter kriget, varför ska han då resa bort? På detta sätt ställer Beauvoir frågor om mänskligt agerande. Vi är ändliga varelser som kommer att upphöra att existera och ingenting vi gjort kommer att bevaras för evigt. Så varför ska vi då göra någonting överhuvudtaget? Om nu slutresultatet av Pyrrhus krig är att han återvänder hem, då kan han ju uppnå samma slutresultat genom att stanna hemma. Beauvoir håller inte med Cineas. Enligt henne gör inte faktumet att vår existens är ändlig att den också är meningslös. Hon menar att Cineas bortser från att Pyrrhus agerar i en värld som han delar med andra. I den världen finns redan värderingar och mening skapade av andra människor. Genom vårt agerande väljer vi vilka av dessa värderingar och värden som ska fortsätta existera eller vilka nya som ska skapas. Och efter oss kan andra människor fortsätta på våra projekt och därigenom låta våra handlingar fortsätta vara meningsfulla. Det är omöjligt för oss att agera åt andra. Vi kan inte heller frånta dem deras frihet då den är en del av existensen. Allt vi gör påverkar dock andra och skapar de ramar som andra handlar inom. Sammantaget blir mellanmänsklig interaktion en form av maktkamp där vi försöker få andra att dela våra värderingar och agera i vår anda. Dock menade Beauvoir att denna maktkamp måste präglas av tolerans, då det bara är vårt agerande som kan skapa mening i världen. Och då vi alla har samma förmåga att agera, behöver vi behandla varandra som jämlikar. Det går helt enkelt inte att med tvång få en annan människa att värdera det som vi själva värderar. När vi inte visar denna tolerans för varandras frihet uppstår olika former av våld, ett misslyckande i samlevnaden. I liberala termer skulle man kunna säga att Beauvoir förordar en form av icke-aggressionsprincip, men grundar detta i den mänskliga existensen istället för i en metafysiskt motiverad naturrätt. En beskrivning som måhända har större klangbotten i den moderna ateistiska världen. Boken För en tvetydighetens moral från 1947 är Beauvoirs försök att formulera en etik utifrån existentialismen. Hon frågar sig vad begrepp som ansvar eller rätt och fel har för betydelse, då all mening utgår från den egna existensen. Liksom många liberala tänkare förstår hon att människor värderar saker olika och försöker navigera i den subjektiva verkligheten. Hon menar dock att alla försök att på förhand avgöra vilken handling som är den rätta är att hemfalla åt en naiv abstraktion. Att tro att man vet att de mål man söker uppnå med en handling är återvärda är, enligt Beauvoir, det som skiljer en tyrann från en människa med god vilja. De svar vi söker i livet är inte givna på förhand. Konsekventialism eller principer är alltså föga värda när vi står inför ett dilemma. Ändock nöjer hon sig inte med Dostojevskis kända slutsats. Om Gud inte existerade skulle vad som helst vara tillåtet. Om Gud inte kan tillhandahålla förlåtelse är vi istället totalt ansvariga för våra egna handlingar, och Beauvoir söker någon form av guidning i livets tvetydighet. Hon ser moralen som ett hantverk där vi bör bedöma varje given situation individuellt. Inget av alla svar man kan komma fram till är rätt i sig, utan blir rätt genom att den som gör valet överväger sina mål, ställer dem mot varandra och tar ett beslut. Beslutet i sig är inte omoraliskt, utan det omoraliska är att ta ett förhastat beslut eller lura sig själv att man inte har något val. Liksom det är den individuella människan som ger mening till världen runt om sig, är det också den individuella människan som gör handlingen rätt eller fel. Likt Kant menar Beauvoir att man måste betrakta varje människa som ett mål i sig, då det utan människan inte finns några mål att tala om. Men olikt Kant menar hon att målet är nytt i varje ny situation och att inga imperativ kan vara till vår hjälp. Enligt Beauvoir är subjektet något som uppstår då man ställer sig i motsats till andra medvetanden och gör sig själv till det väsentliga, något annat än den andra. Det är inte ett konstant tillstånd, utan en och samma människa är ibland ett subjekt och ibland den andra. Du har säkert upplevt detta då du exempelvis blivit ignorerad i en grupp där alla andra känner varandra. För att i den situationen bli ett subjekt måste du anstränga dig för att göra dig väsentlig. När det gäller kvinnan talar vi dock om den andra på gruppnivå. Individerna inom gruppen definieras av sin grupptillhörighet och inte av sina personliga egenskaper. De är inte subjekt. Andra marginaliserade grupper kan däremot drömma om en gemensam frigörelse för hela gruppen, en egen stat där man inte är minoritet eller en radikal omfördelning av resurser. Beauvoir menar att kvinnogruppen är unik bland dessa grupper. Kvinnor är inte minoritet. Man kan inte heller peka på en specifik historisk period som skapat gruppen, som till exempel situationen för svarta i USA. Kvinnan har till synes alltid varit den andra. Kvinnorna är inte heller ett vi på samma sätt som andra grupper. Deras samhörighet till sina män är i regel mycket starkare än den till andra kvinnor. Därmed finns den kollektiva vägen till frihet inte tillgänglig för kvinnan, menar Beauvoir. Genom att bli den andra till sin mans subjekt får kvinnan tillgång till flera återvärda saker, såsom ett mål i livet, ekonomiska resurser, säkerhet och uppskattning för att hon är en god kvinna som håller sig inom de av mannen redefinierade ramarna. Priset är att hon förlorar sig själv, då hennes mål blir att leva för någon annan, mannen och senare barnen. Slutar hon existera i någon autentisk mening, utan existerar bara i rollen som kvinna. Skulden för denna situation lägger Beauvoir delvis på mannen. Det är han som tillhandahåller och definierar kvinnorollen samt fyller den med mening. Men skulden delas också av kvinnan som frivilligt underkastar sig. Kvinnorollen är, liksom alla andra roller, en flykt från det totala ansvaret över sig själv. Ett sätt att slippa konfronteras med den existentiella ångesten som kommer då man behöver skapa mening på egen hand. Kvinnan väljer således inte att utöva sin frihet och bli ett subjekt. Hon avstår från att utöva det moraliska hantverket som beskrevs i för den tvetydighetens moral. Slutmålet handlar inte om kvinnlig lycka utan om möjligheten att hävda sig själv genom ett projekt och fullborda sig genom friheten. Det går inte att diskutera Simone de Beauvoir och bortse från hennes litterära gärning. I hennes romaner får man träda in i personer som försöker tackla existentiella frågor och hantera den mellanmänskliga maktkampen. När vi vistas i deras medvetanden får vi, från första barkett, bevittna det självbedrägeriet som alla människor ägnar sig åt för att avsäga sig ansvar. Vi kommer nu att diskutera Det oskiljaktiga. Den skrevs sedan 1954, men gavs ut långt efteråt då Beauvoirs dotter upptäckte den. Det är en roman som enkelt kan läsas från en liberal synvinkel. Romanen handlar om Beauvoirs barndomsvän Sasa. Sasa lever livet till fullo, har sin egen uppfattning om det mesta och vågar utmana flickrollen under det tidiga 1900-talet. Redan vid 15 års ålder förälskar hon sig en pojke och han älskar henne tillbaka. Sasas mor är dock inte alls nöjd, trots att pojken är från en rik familj. Hon förbjuder dem från att träffa varandra och pojkens far tar kort därefter med honom till Sydamerika. Sasa straffas genom att sätta sig i konstant arbete. Hon tar hand om otaliga syskon, fejar på gården och skjutsar släktingarna hit och dit. Hennes självständighet förtrycks i familjens kollektiv. Och de enda stunder hon får för sig själv är i bönen. Till slut hugger hon sig i foten med en yxa för att få slut på det ständiga arbetet och för att få vara i fred med sin vän, Simone de Beauvoir. Men det blir bara en kort respit. Snart sätts hon i arbete igen och stressas så mycket att hon blir sjuk och dör. Varför gick det som det gick? När Sasas mor själv var ung tvingades hon in i ett äktenskap av sin egen mor. Hon var länge djupt förtvivlad men kom senare att finna sig i sin lott och började till och med älska sin påtvingade make. Hon internaliserade det påtvingade valet och gjorde det till sitt eget. Hon kastade bort sitt subjekt och ersatte det med kvinnorollen. Nu, en generation senare, kan hon inte förstå med vilken grymhet hon behandlar sin dotter. Inte ens på begravningen inser familjen vad de gjort, utan intalar sig att de bara varit redskap i Guds händer. På det hela taget är romanen en studie i den mänskliga interaktionens maktkamp som Beauvoir började diskutera redan i Pyrrhus och Cineas. Den påvisar de tragiska situationer då människor som inte förstår friheten fått makt över de som gör det. De förstnämnda, som Sasas mor, har tvingats in i ett förmyndande system och ser inte längre hur de blir begränsade. De har fastnat, inte bara i sina vanor, utan också i sina tankemönster och får svårt att förstå att det finns alternativa sätt att leva. För dem är det obegripligt att någon vill leva ett annat liv än just det de lever. För att bli frihetliga måste de först förstå att det finns ett oändligt antal sätt att leva på och att bara individen kan besluta om vilka som är rätt. Friheten är bara ett verktyg som möjliggör denna enorma flora av valmöjligheter. Genom att läsa Simone de Beauvoirs skönlitteratur inser man att enbart den enskilda människan har makten att göra sig själv nöjd med livet. Från detta kommer nästa insikt för oss liberaler. Insikten att regleringar, riktade stöd och förbud inte bara är ineffektiva ingrepp på marknaden utan också är statliga varianter på den livskvävning som Sasa utsattes för. Det liberala samhället är det enda som möjliggör autentiskt leverne. Sammantaget var Simone de Beauvoir en egensinnig tänkare som utforskade den mänskliga existensen och friheten. Genom detta kom hon fram till en i grunden liberal livssyn utan att behöva göra metafysiska antaganden om människans naturliga rättigheter. För detta förtjänar hon givetvis sin plats i Gurupodden.